Välkomna till avsnitt 50 av Mellanösternpodden, eller det andra av de tre extra insatta programmen som vi gör här med anledning av kriget i Mellanöstern mellan Israel och Hamas. Idag ska vi diskutera framtiden lite grann, framtida scenarier. Och för att göra det så har vi tagit hit Benke Nilsson, författare och journalist med mångårigt perspektiv på just den här konflikten. Välkommen till Mellanösternpodden, Bengt.
Tack.
Om vi börjar med att fundera på två uppenbara möjliga scenarier. Antingen att Israel går i land med det här, man knäcker Hamas militära och kanske också politiska position, eller man gör det inte. Men om man gör det, hur skulle du se, vad ska vi säga, inom citationstecken, en gynnsam utveckling om de går i land med det här? Hur skulle den kunna se ut?
Vilken stor och svår fråga. Alltså den som kan leverera ett trovärdigt svar på den här frågan får ju någon typ av Nobelpris naturligtvis.
Jaha, gratulerar i förskott.
Ja. Men om vi spekulerar lite.
Ja, det är det
om vi spekulerar.
Lösa trådar in i framtiden.
Skulle man kunna tänka sig.
Alltså jag tror ju att det, i det dagsaktuella läget nu, så handlar det om två saker. Att få loss gisslan samt att knäcka Hamas militära kapacitet. Och de två sakerna är så svåra att uppnå som man kan nästan säga att de är oförenliga. Därför att gisslan är ju Hamas trumfkort. Mm. Och de får ju inte spela bort de trumfkorten hur som helst utan att känna sig någorlunda säkra på att få någonting tillbaka. Och hur ska Israel kunna fortsätta sin militära offensiv mot Hamas så länge gisslan sitter där? Det är nästan omöjligt att föreställa sig. Så jag tycker det är en otroligt svår situation.
Kan du tänka dig att Israel ger upp ett av de här målen, det vill säga att man säger vi klarar inte gisslan?
Ja, alltså gisslan är ju dels civila och sen är det ju soldater. Och jag tror att ett förfärligt scenario som kanske ändå blir realistiskt till slut är ju att de civila släpps men soldaterna blir kvar och att Hamas inte går med på att släppa dem med mindre än att Israel lägger ner vapnen. Och det kommer Israel inte att göra.
Ja, jag tänkte ju säga
för det här är en situation som Israel inte kommer att kompromissa med. Va? Nu måste Gaza avmilitariseras helt och hållet. Det militära hotet mot Israel från Gaza måste upphöra. Det har pågått ända sedan början på 2000-talet. Och nu måste det få ett slut. Vi kan inte återgå till en situation där raketerna plötsligt börjar hagla över Israel igen.
Nej.
Det är en omöjlighet.
Men samtidigt så, det du säger är att Israel på ett sätt skulle kunna tvingas att ge upp ett slags kontrakt som man har haft med sin befolkning, med sina soldater. Mm. Nämligen, vi gör allt som står i vår makt för att få ut er i samma ögonblick som ni blir tillfångatagna.
Ja, men det är det som är så förfärligt. Jag tänker på den här soldaten Gilad Shalit som kidnappades, när var det då? 2005
va?
Var det? Ja, det kan ha varit. Det var rätt länge sedan. Han kidnappades ju via en av de här tunnlarna som Hamas hade grävt. Och det var alltså en person. Och sen följde då en lång process där många var inblandade. Många höga före detta regeringschefer. Och jag tror Erdogan från Turkiet var inblandad också i samtalen med Hamas. Och det slutade med att Israel släppte drygt 1000 palestinska fångar mot att få loss en soldat. Mm.
Men jag håller nog inte riktigt med dig om att de ger upp kontraktet. Att göra vad så mycket man kan betyder ju inte att man alltid lyckas, så att säga. Och jag håller nog med Bengt om att den militära offensiven, det här passerade en gräns som gör att man kan knappast gå tillbaka på det.
Även om det naturligtvis är så, eller kommer att bli så, att omvärlden kommer att sätta en allt större press på Israel att upphöra med bombningar och liknande. Alltså det är inte bara en fråga om att Israel har fattat ett beslut. Det är ju också en fråga om i vilken utsträckning till exempel Israels allierade USA kommer att pressa Israel.
USA är naturligtvis en väldigt, väldigt viktig faktor i sammanhanget. Ekonomiskt och politiskt förstås. Men sen är det ju också så att Israel, Den israeliska ledningen har ju aldrig någonsin räknat med 100% stöd från omvärlden. För de vet av erfarenhet att det får de aldrig. De kan få ett symboliskt stöd. De kan få ett tillfälligt kortvarigt stöd. Men något permanent stöd från omvärlden blir det aldrig frågan om. Det enda land som skulle kunna erbjuda det är USA. Beroende på att det finns en väldigt stark israelvänlig del av USAs befolkning som agerar. Och inte minst då hela den judiska communityn i USA. Men frågan är om det räcker i det här sammanhanget. För sen har vi ett presidentval i USA att ta hänsyn till snart också. För den här konflikten mellan Israel och Hamas, den kommer ju inte att ta slut före presidentvalet i USA. Utan det kommer ju att räcka därtill och få se då vad eventuellt en ny val Donald Trump, hur han kommer att agera. Jag såg att han sa häromdagen att blir han president så ska han lösa det här omedelbart. Ja, det får vi se.
Om vi hoppar fram i tid lite grann och föreställer oss att Hamas har krossats och det blir på något sätt ett internationellt kanske styre över Gaza under en övergångsperiod. Och sen är det ju många som pratar om att i slutändan så måste palestinska myndigheten bli den institution som tar över Gaza. Och då är frågan, vad skulle det krävas för att palestinska myndigheten i Ramallah skulle kunna bli styrande i Gaza? På vilket sätt skulle den tvingas att förändras för att detta skulle kunna fungera?
Jag har svårt att tro att omvärlden kan ställa krav på ett sånt här arrangemang utan att det finns ett demokratiskt parlamentariskt godkännande från det palestinska folket för det här. Jag tror inte att man kan tvinga på palestinierna en sån här lösning uppifrån, utan det måste finnas ett folkligt konsensus för att de ska kunna gå med på det. Och då har vi den här väldigt egendomliga situationen att Hamas röstades ju faktiskt fram i ett, så vitt vi vet, schysst parlamentsval 2005 eller när det var.
2006.
Ja. Och sen dess så påstås det ju att Hamas är mer populära på Västbanken än vad de är i Gaza. Det vet vi inte om det verkligen stämmer, men det kan mycket väl stämma. Därför att i Gaza så har ju folk fått känna på vad det innebär att låta sig styras av Hamas. Och det här senaste omgången nu, människor är ju inte dumma i huvudet. De förstår ju mycket väl att det här förstöringen av Gaza hade inte inträffat om inte Hamas hade startat kriget. Det är ju alldeles självklart, alldeles solklart. Medan däremot på Västbanken så ser man ju på ett annat sätt. Där tycker man ju bara att Hamas är hjältar som förmår sätta sig upp mot den stora sionistiska förtryckaren. Om man nu ska försöka förankra en lösning hos det palestinska folket med hjälp av parlamentariska val, det blir jättesvårt att veta om den palestinska myndigheten kan få mandat att agera överhuvudtaget.
Mm. Det krävs väl ett omfattande reformarbete i så fall för att det ska funka.
Sannoligen.
Och när du säger reformarbete, vad tänker du mera konkret då? Vad borde reformeras?
Ja, hela styret måste reformeras. Det har ju varit korrupt sen Osloprocessen, om man ska vara riktigt, riktigt ärlig. Jag var på Gaza några år efter det att Osloprocessen hade dragit igång, mitten på 90-talet. Och då hade vi ett möte med en palestinsk human rights aktivist Edward Al-Sarraj, som hon kanske du också har träffat.
Nej, jag känner säkert till honom.
Som sa innan vi lämnade mötet att inte en cent ska gå till Arafat innan han går med på de här västerländska kriterierna för hur biståndet ska hanteras. Inte en cent. Och det gjorde vi ju inte. Alltså, i reformarbetet så krävs det också att, eftersom någon kommer att behöva betala det här, och det blir ju omvärlden, att man ställer stenhårda krav på hur pengarna ska skötas. Så att Bengt har ju rätt i att dels krävs det någon sorts val, alltså ett folkligt val på vem som ska ratta det här, men det krävs också att de som delar ut pengarna och de som tar emot pengarna ska ha reformerat sig på ett sånt sätt så att man vet att de hamnar där de ska hamna. Och det har ju omvärlden misslyckats totalt med sen Osloprocessen.
Ja, det sorgliga är ju att omvärldens iver att donera pengar till den palestinska myndigheten är mycket starkare än omvärldens iver att kräva redovisning av dessa pengar.
Exakt.
Jag läste helt nyligen att i samband med Arafats död, när var det, 2004 någonting sånt, tror jag, så gjorde Internationella valutafonden, krävde då en total genomgång av palestinska myndighetens finanser och fann där att Arafat hade då försnillat ungefär 900 miljoner dollar och placerat på utländska bankkonton här och var. Och de pengarna är fortfarande någonstans på utländska bankkonton.
Men Bengt, hur ska man förklara att vi är så ointresserade att ta reda på exakt hur pengarna som vi skänker används? Mm.
Ja, det är intressant. Nu i samband med 7 oktober nu så gick ju svenska UD ut omedelbart och sa att vi avbryter tillfälligt biståndet till den palestinska myndigheten och vi ska genast tillsätta en utredning om hur pengarna har använts som vi hittills har skänkt under årens lopp. Och då tänkte jag så här, jaha, är det dags att göra det nu? Borde inte det ha gjorts tidigare? Har vi alltså pytsat ut pengar, åtskilja summor under årens lopp utan att kräva någon riktig redovisning? Och så är det ju. Sverige har ju inte kunnat kräva någon riktig redovisning, någon riktig revision av biståndsmedlen, därför att det har inte varit möjligt att placera svenska revisorer i Gaza av säkerhetsskäl och av andra skäl, utan där har Sverige då fått förlita sig på en palestinsk motsvarighet till Riksrevisionsverket som ska utföra revisionen istället. Och det är ju lite grann som att sätta bocken till trädgårdsmästare. Ja, det får man ju naturligtvis det man frågar efter.
Ja, allt som går in till Gaza är ju styrt av Hamas sedan 2007 när de tog över. Det måste ju även ha varit uppenbart för UD. Så Rikis fråga är högst relevant. Hur är detta möjligt? Men det, så har det ju gått till.
Ja, det är ett fenomen i sig, tycker jag. Ivern att stötta den palestinska myndigheten. Det handlar väl också mycket om att omvärlden vill så gärna kunna visa upp ett resultat i den här processen. Det har ju varit så många enorma ansträngningar att lösa konflikten mellan Israel och palestinierna och senast manifesterat i Oslo-överenskommelsen som idag i spillror, får man väl lov att säga. Alltså den fungerar ju inte alls som tanken var att den skulle fungera. Och det här är ju pinsamt och genant för omvärlden som har investerat så mycket prestige i det här. Och då kan man inte bara släppa det och säga att nu struntar vi i det här, nu får de klara sig själva. Utan man fortsätter då på samma sätt som man har gjort tidigare utan att få något annat resultat heller.
Men, och det är ju inte det en definition av dumhet, att man gör samma sak igen och förväntar sig ett annat resultat.
Ja, precis.
Får jag backa tillbaka lite till det här vi diskuterade om gisslan. Det är väl ganska uppenbart så att Hamas hade inte räknat med det här utfallet. Alltså man hade inte räknat med att så många skulle bli gisslan. Vad underrättelserapporter visar ju är att de hade tänkt ta militärer som gisslan och skjuta ihjäl de andra, alltså civilpersonerna. Men att det var militär som skulle vara gisslan, det så att säga praktiskt besvärligt att ha civila gisslan. Men nu är det så. Kan man tänka sig, tror du, med ditt perspektiv att Hamas var ju pressade, alltså det var ju därför man så att säga till slut gick med på det här. Men om den här pressen fortsätter, att man hotar med att avrätta gisslan om inte Israel upphör med så att säga den militära kampanjen?
Ja, ingenting kan ju överraska när det gäller Hamas förmåga till den typen av handlingar, utan det vore väl fullt möjligt, men samtidigt också väldigt kontraproduktivt. Mm, men hela deras operation har ju varit kontraproduktiv, kan man säga. Snacka om att skjuta sig i foten, att starta den här attacken mot Israel, de visste ju naturligtvis att det skulle få det här resultatet, att stora delar av Gaza skulle ödeläggas, och tyckte uppenbarligen att det var värt det. Så ja, vi kan inte utesluta några varianter där, utan vad som helst kan hända. Men Hamas har ju starka kort på handen med gisslan, och då gäller det att spela de korten på rätt sätt så att de får ut någonting av det. Och det motsatta gäller för Israel, att ta ifrån dem de korten helt
enkelt.
Men om jag tänker på vad du sa tidigare, du är övertygad om att Israel kommer till slut att kunna krossa Hamas militärt.
Ja, alltså jag tror ju, som många andra också har hävdat, att Hamas är ju inte först och främst en enhet bestående av fysiska personer, utan det är ju en doktrin, en ideologi om man så vill, eller en doktrin skulle jag säga, som handlar om att bekämpa sionismen. Och den doktrinen, den kan man inte döda, hur många Hamas-medlemmar man än dödar. Den kommer att leva kvar ändå och uppstå i någon ny form på någon annan plats i Mellanöstern. Jag tror inte det är möjligt att döda Hamas.
Men är det
Hamas
möjligt att krossa Hamas militärt?
Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Men det kommer ju kräva också en närvaro i Gaza av någon typ av väpnade styrkor som håller dem i schack, som ser till att inte militärkraften byggs upp igen, naturligtvis. En total demilitarisering av Gaza, det är vad som är absolut nödvändigt. Och det kan vara svårt att genomföra, men omöjligt kan det inte vara. Vi pratar ju om ett väldigt litet område. Alltså Gaza är ju, vad är det, 4 mil på längden och mellan 5 kilometer och 15 kilometer på bredden. Det är ett väldigt litet område.
Men Bengt, ser du framför dig att när Israel då har krossat Hamas militärt, att det kan uppstå någon form av internationellt styre som tar hand om Gaza, och att det här initiativet då eventuellt skulle kunna komma från arabländerna?
Jag tror inte särskilt många kommer att räcka upp handen och anmäla sig frivilliga där, så det tror jag inte. Det man kan säga är ju att det som händer nu mellan Israel och Gaza, det studeras ju väldigt noggrant av ett antal arabländer som absolut inte vill att Hamas fortsätter att utvecklas och stärks igen. Jag pratar alltså om Saudiarabien, Bahrain, Arabemiraten, Jordanien, Egypten. De länderna är ju starkt fientliga till Hamas. De ser ju Hamas som en subversiv kraft som de absolut för liv och pina inte vill ha in i sina egna länder.
Men betyder det att de här länderna skulle kunna vara mer aktivt och forma någon form av internationellt mandat för Gaza under en mellanperiod, och sen tänker man sig kanske att PA till slut blir den styrande delen?
Ja, men du vet, allting sånt där som görs kommer ju att tolkas som att de här, tänker sig de länder som vi nämnde här nu, om de då skulle åta sig en sån roll, så skulle det tolkas som att de går Israels ärenden. Och det är ju en dödssynd i arabvärlden.
Men ett säkerhetsrådsmandat till exempel, ja, i botten. Mm.
Men vi ska ju inte överskatta, vem skulle kunna upprätta ett sånt mandat? FN, ja, men FN är bara summan av sina medlemsländer och ingenting annat.
Jag vet, men säkerhetsrådet skulle ju i alla fall i teorin kunna fatta ett sånt beslut om att man ger en mandat åt x antal länder att sköta säkerheten under en viss period. Jag håller med om svårigheterna, och jag tycker att det rent praktiskt visar sig ju att precis som du säger, de vill inte ta med Hamas eller ens palestinerna med tång.
Nej, men om alltså, man så att utgår från det du nu säger, är det inte egentligen så att det är ingen som vill ta hand om Gaza? Det är ingen som vill ha med Gaza att göra, och i slutändan kommer det kanske innebära att det blir Israel som tar över Gaza och det blir ytterligare en ockupation.
Det vill inte Israel ha. Nej. Alltså Israel gav ju upp Gaza helt frivilligt, så att säga. Det var ju inte resultat av några förhandlingar eller någonting, utan det var ju Ariel Sharon som då satt som premiärminister som sa att nu skiter vi det här, nu lämnar vi Gaza, det är alldeles för jobbigt att vara kvar där. Man monterade ner de israeliska jordbruksanläggningar som fanns i Gaza. De israeler som bodde där, det var ganska många.
8000.
Ja, de tvingades flytta, och många gånger under starka protester. Och det här var ju någonting som Israel gjorde för att bli kvitt ett problem. Och också för att visa god vilja, kan man väl säga. Va? Men den där goda viljan, den misstolkades ju totalt av Hamas, som bara såg det som svaghet och ingenting annat.
Nej, man kan ju säga att Israel inte fick någon som helst cred för den goda viljan.
Nej.
Men om det nu är som du säger, att Israel skulle aldrig vilja på något sätt återockupera Gaza, då är vi tillbaka i den här tidigare frågeställningen. Vem ska ta hand om Gaza? Mm.
Ja, det är 10 000 kronors frågan. Jag har inget svar på det. Men alltså, man måste börja någon enda. Och den första och viktigaste, det är en demilitarisering. Mm. Och sen är det naturligtvis också så att de människor som bor i Gaza, på Gazaremsan, de önskar ju inte att leva i ett permanent krigstillstånd. De vill ju ha fred, naturligtvis. De skiljer sig inte från andra människor i avseendet. Men de har ju inte kunnat hävda höja sin röst gentemot Hamas när det gäller det, utan de har ju tvingats stå ut med det här tillståndet som de befinner sig i. Men sen har vi också då att alla Gazabor har ju under så lång tid indoktrinerats i ett judehat som är otroligt svårt, tror jag, att bryta. Jag tror att hatet mot Israel, det vill säga mot judarna, för det är så de kallas av araber, det sitter ju som en jättelik bromskloss i allting som skulle kunna liknas vid förhandlingar. För judarna anses inte vara en part man förhandlar med överhuvudtaget. Nej.
Det du säger illustrerades ju delvis av att en hel del civilpersoner från Gaza som inte var affilierade med Hamas tog chansen att både döda och kidnappa israeler också efter då att den här attacken ägde rum.
Mm, ja, visst.
Så att det finns ju flera av Island som till exempel hålls av andra än Hamas också.
Ja, och vi kan väl bara titta på reaktionerna på gator och torg i Sverige.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Men det visade ju många sitt rätta ansikte.
Mm.
Och med den inställningen som kom fram då så tydligt demonstrerat av jublande arabiska folkmassor på gator och torg i Sverige. Det är en allmän attityd. Och att försöka få fram en någon typ av demokratisk förhandlingslösning med människor som bär på den attityden, det tror jag är helt omöjligt.
Men samtidigt tycker jag det är intressant att konstatera att The Arab Barometer gjorde en opinionsundersökning som avslutades den 6 oktober. Och den visar att endast 23% av invånarna i Gaza var positivt inställda till Hamas.
Mm.
Ja. Och över 70% skulle rakt av vilja bli av med Hamas.
Och det betyder ju inte att de älskar Israel och judarna.
Nej, det gör precis det inte. Det, va? Men det gör att det ändå finns en viss skepsis gentemot Hamas. Det är inte att man helt och fullt kramar, nej, den här organisationen.
Men som sagt, jag tror att Bengt har en poäng där. Därför att det stämmer säkert. De har ju upplevt krig och har levt i ett permanent liksom, tillstånd av förtryck under lång tid. Men det betyder ju samtidigt inte att, och det visar ju då det som hände efter den 7 oktober, att man drar sig inte heller för att ge sig på Israel och judarna. Så det är ett dilemma där.
Men jag tycker det är väldigt viktigt att hela tiden framhålla att människorna som bor i Gaza, Gazaremsan, de skiljer sig inte från oss andra när det gäller det mest grundläggande. De vill ha fred, de vill ha mat på bordet, de vill ha ett arbete, de vill kunna skicka sina barn till skolan, de vill kunna ha en fungerande sjukvård. Allt det där önskar de naturligtvis. Sen kan de stå upp på massmöten och skandera död åt judarna. Det är en annan sak. Men i grund och botten så vill de det som alla människor vill.
Om vi höjer blicken lite grann och tittar ut över regionen. Ett fjärde möjligt scenario är ju faktiskt att Hezbollah på allvar skulle ge sig in i kriget. Och att Israel därmed måste strida på två fronter. Så vad tror ni skulle få Iran att ge klartecken för det? Är det någonting som vi bör vara oroliga för? Eller är det på det sättet att den nivån som Hezbollah har bestämt sig för, den kommer att ligga kvar?
Ja, Hezbollah. Jag vet inte riktigt hur man ska se på Hezbollahs roll i det här. Det hade ju varit ett gyllene tillfälle nu att intensifiera attackerna mot norra Israel, men frågan är med vilket taktiskt mål då? Vad ville man uppnå med det? Om vi backar tillbaka till tidigare krig, framförallt och kriget 1948, där deltog ju alla omkringliggande arabländer i attacker mot Israel, visserligen på ett väldigt taffligt sätt. Och 1967 var det lika illa, det var lika taffligt då, och det slutade ju med totalförlust för araberna. Idag så tror inte jag att det skulle gå att mobilisera Libanon, Irak och Jordanien och Egypten till någon attack mot Israel. Utan skulle Hezbollah försöka angripa Israel så skulle de stå relativt ensamma bara med stöd av sin mentor Iran då, som ligger väsentligt längre österut och inte kan bidra med så mycket annat än pengar och ja, någon typ av logistik kanske. Men Hezbollah skulle vara tvungna att sköta det ensamma. Och visserligen har Hezbollah vuxit sig mycket, mycket starkare under senare decennier och skaffat sig en betydligt starkare vapenarsenal. Nu är det en riktigt rejäl vapenarsenal som Hezbollah har. Men fortfarande så matchar den ju inte det som Israel har.
Nej.
Så de skulle ju bli utsatta för ett intensiv motattack från Israel, vilket också skulle skada Libanon som land. Och visserligen är den libanesiska regeringen rejält rumphuggen, men måste ju ändå ha någon typ av påtryckningsmöjligheter mot Hezbollah. Menar, ledaren Nasrallah, han sitter i Beirut så vitt vi vet, och hur länge den jämvikten kan vara mellan Libanons regering och Hezbollah-ledningen, Svårt att säga. Tidigare var ju Libanon betraktad lite grann som en syrisk lydstat, och nu är det ju mer och mer en iransk lydstat på grund av de enorma inrikespolitiska problemen i Libanon. Men Hezbollah kan ju ändå inte agera helt självsvåldigt, utan måste ju ändå anpassa sig efter den miljö de befinner sig i.
Precis, det tror jag är en nyckel här, va? Men Hamas styr själva på Gaza och kan göra lite som de vill där. Men det kan inte Hezbollah i Libanon. Nej. De måste ta hänsyn till den miljö de finns i. Men sen är det också det att för Iran så är Hezbollah så att säga den nukleära optionen. Det funkar som en avskräckning, men i samma ögonblick som du ska använda det så funkar det inte längre. Och det faktum att Hezbollah inte har agerat mer än de har gjort visar ju det också, att Iran är inte intresserad av att dra igång något större krig med Israel. Därför att, och det är inte Hezbollah heller, tror jag. Eller tror jag inte, de är inte det. Därför att man vet att priset skulle vara för högt. Och att inte ens en majoritet av shia-muslimerna i Libanon, skulle jag säga, är intresserade av att ha ett krig med Israel idag. Så att den risken, det finns alltid risk för eskalering i den här känsliga situationen, men rent strategiskt så är varken Iran eller Hezbollah intresserade av att öka trycket så att säga mer än till en viss grad, och typ det man har gjort nu.
Om vi backar ner lite grann och tittar specifikt på Israel och undrar då, vad kommer att inträffa internt i Israel om man till slut lyckas besegra Hamas militärt? Kommer landet att röra sig mera åt höger och bli än mer auktoritärt utan utrymme för förhandlingar? Det är det många som tror. Eller finns det en chans att andra perspektiv på något sätt vinner mark? Det är ju så ibland att krig och katastrofer leder till nytt tänkande, eller att man återupptar andra perspektiv, andra tänkanden. Och då är frågan, kan man föreställa sig att allt fler israeler istället tänker, det här går inte längre, nu räcker det, vi måste ge dem ett eget land?
Jag tror ju att det måste bli räfst och rätta ting efter det här, och inte bara gällande Netanyahu, utan hela den högsta militära ledningen, som ju schabblade enormt för att möjliggöra Hamas-attacken 7 oktober. Det var ju någonting vi aldrig har sett maken till tidigare när det gäller att nonchalera varningar som faktiskt fanns där. Vi vet ju hur det var 1973 under oktoberkriget. Då också så nonchalerade, till och med Golda Meir personligen nonchalerade ju de varningar som fanns.
Men det där vet vi ju att Israel är ganska bra på. Det kommer oundvikligen att bli en utredning, ja, där ansvariga personer kommer att pekas ut. Mm. Men om man tittar mera på, ska vi säga, stämningen i Israel, kan man föreställa sig att det här, den här katastrofen den 7 oktober på något sätt kommer att skapa nya perspektiv, eller att man återvänder till andra perspektiv från förr? Och då tänker jag alltså på, kan man tänka sig att ett större antal israeler tänker, vi måste ge dem ett land, vi måste ge palestinierna ett land, det här går inte längre?
Ja, ge palestinierna ett land. Jag personligen tror ju inte på den här tvåstatslösningen. Jag tror inte den är genomförbar. Jag tror inte det finns förutsättningar för det vi kallar en tvåstatslösning.
Och då baserar du det framförallt på exakt vad då?
Ja, alltså tvåstatslösning, då pratar vi om att det ska kunna bildas en palestinsk stat. Mm. Men Gaza då, där det bor 2 miljoner människor, ska den finnas med i den här palestinska staten? Och hur ska förbindelsen mellan Gaza och Västbanken se ut? Alla dessa praktiska problem. Och sen har vi ju sen Osloprocessen en uppdelning på Västbanken av A, B och C-områden. Och tittar man på en karta över de här A, B och C-områdena så ser man ju, det ser ut som ett sjökort över Stockholms skärgård ungefär. Va? Med kobbar och skär, och sen däremellan det stora israeliska havet då. Där dessa kobbar och skär i form av självständiga palestinska områden finns. Men det går ju inte att skapa en stat utifrån dessa öar, det går inte, utan då måste man i så fall, jag menar, ska vi då försöka avhysa alla judiska bosättare från Västbanken? Det är ju en praktisk omöjlighet. Det skulle ju utlösa ett inbördeskrig i Israel om man försökte se på det. Det var ju svårt nog att avhysa de här 8000 från Gaza och tidigare också då från Sinai, de som bodde där när Sinai skulle återlämnas till Egypten. Det var ju likadant där, att det bodde judiska bosättare där som vägrade att flytta på sig, och att försöka avfolka Västbanken som sagt, för att och sen skapa en palestinsk stat, det skulle inte kunna, det skulle aldrig bli någon konsensus om det i Israel, kan jag inte tänka mig.
Så vad är det du säger, att det kommer fortsätta status quo?
Ja, alltså, men det kan det inte heller göra. Det är det, va? Det kan ju inte. Det finns ju en demografisk aspekt av det hela. Israel kan ju inte fortsätta att styra över det palestinska folket utan att på något sätt ge dem demokratiska rättigheter. Och det har ju varit en realitet ända sedan 1967. Och det är fortfarande en realitet att det kan inte fortsätta. Men vad ska man då göra? Jag har bara, jag menar, jag gav ju häromåret ut min bok Israel och hennes fiender, som för övrigt kommer ut i en uppdaterad version nu snart om ett par veckor.
Okay.
Ja, och där refererar jag till det som har sagt och skrivits som en alternativ lösning gällande Västbanken. Och det är ju då ett ganska gammalt förslag som handlar om att i princip, enkelt uttryckt, låta Jordanien ta över Västbanken så som var fallet före 1967. Men från 1948 till 1967 så lydde ju Västbanken under Jordanien. Och på den tiden förekom det ju inte några protester mot det. Därför att människorna på Västbanken är i princip samma människor som bor i Jordanien. Det är samma kultur, samma språk, allting. De är släkt helt enkelt. Det är samma människor. Ett sånt arrangemang i kombination med att Västbanken också demilitariseras, för det är ett absolut krav. Israel kommer ju aldrig att låta Västbanken bli en spelplats för skjutglada Hamas-människor igen. Alltså det är aldrig i livet.
Men vad får dig att tro att Jordanien skulle vilja ha Västbanken?
Jag tror att det finns en vilja från jordanskt håll att på något sätt och återupprätta det som man ansåg då var det bästa tillståndet före 1967. Västbanken är ju i alla fall ett relativt, det skulle kunna vara ett relativt välmående samhälle med fungerande ekonomi, fungerande infrastruktur, skulle kunna tillföra Jordanien en hel del. Jordanien är ett ganska torrt och fattigt land i grund och botten. Alltså.
Det heter ju Västbanken också. Ja, precis. Ja. Det är skälet att det är Jordaniens västra
exakt.
Bank, så att
säga. Till skillnad från Östbanken
då, ja,
som är Jordanien. Så, men nu kommer vi tillbaka till den gamla delningsplanen för Palestina som engelsmännen försökte få fason på när mandatet skulle upphöra 1948. Det var ju olyckligt då att palestinierna bara sa nej, nej, nej till alla delningsplaner. Hade de haft lite mer visionära, en mer visionär uppfattning om framtiden, så hade de accepterat en delningsplan och så hade det blivit bra med det. Nu gjorde de inte det och då blev det så att Jordanien erövrade Västbanken under kriget 1948 och sen höll det fram till 1967. Så jag tror mera på den lösningen, att låta Västbanken ingå i någon typ av federation med Jordanien. Mm. Någon typ av självstyrande område, demilitariserat i federation med Jordanien. Och då att låta de judiska bosättarna bo kvar, ge dem ett leasingavtal på 100 år eller någonting liknande. Sådana arrangemang har man ju provat tidigare. Många vill ju hänvisa till Åland som ett exempel på hur en sån här konstruktion skulle kunna se ut. Men det viktiga sammanhanget, det är ju demilitariserat till 100%. Får inte förekomma så mycket som en fickkniv, tänkte jag säga. Men alltså inga skjutvapen överhuvudtaget. Och sen under polisövervakning av både israelisk och iransk polis.
Magnus, så vad tror du om den här idén om att Västbanken blir en slags konfederation med Jordanien?
Ja, det är ju inte heller någon ny tanke faktiskt. Och jag kan hålla med om att, precis som Bengt säger, när man tittar på kartan och ser Stockholms skärgård, det är en ganska bra analogi faktiskt. Det är väldigt plottrigt. Och det går ju inte egentligen, eller går, ska jag kanske inte säga, men det blir ju oerhört svårt att få någon sammanhängande palestinsk stat av detta, såvida man inte gör väldiga förändringar, som jag också har svårt att se. Och att det beror på att palestinerna och araberna har sagt nej till, ja, egentligen alla kompromissförslag sen 48, det är ju tragiskt, men det är ju så det ser ut. Så det handlar ju om att hitta en praktisk lösning. Jordanien säger ju lite både och här, va? Å ena sidan så kung Abdullah sagt att de är inte intresserade av att ta över, men å andra sidan så kommer det signaler som säger precis motsatsen. Men vad händer med Gaza då? vad skulle så att säga modellen för Gaza bli?
Tidigare så lydde ju Gaza under Egypten, men Egypten vill ju inte ha tillbaka något ansvar för Gaza, för de vet att det skulle bara bli problem och ingenting annat. Så det är jättesvårt att säga det. Och i grunden ligger ju då det här av FN skapade flyktingproblemet.
Mm, just det.
Idag så talas det ju i varenda nyhetssändning nästan om att det och det flyktinglägret i Gaza har attackerats. Och det verkar inte som allmänheten riktigt hajar till och tänker efter. Vadå flyktingar? Varför är de flyktingar?
Ja, just det.
Hur kan det komma sig att folk är flyktingar sedan 1948?
Det är en anomali.
Ja, visst är det det. Senast jag var i Israel för några år sedan så åkte jag till Ramallah, som är då den palestinska huvudstaden, kan man säga, ligger strax norr om Jerusalem. Och precis utanför Ramallah så ligger ett flyktingläger med palestinier. Och allt detta kommer sig av att de här människorna som lämnade hus och hem 1948 och 1967 har förvägrats medborgarskap i något annat arabiskt land. Och det var ju ett påbud som utgick både från FN och från Arabförbundet. Att framförallt då Arabförbunden slog ju fast med en fas att människorna ska absolut inte erbjudas medborgarskap, utan de ska fortsätta vara flyktingar, för det är bara så vi kan hålla grytan kokande när det gäller kritiken mot Israel. För skulle människor då bli medborgare i Libanon, i Irak, i Syrien, i Jordanien, så, ja, Jordanien är lite grann ett undantag, där har faktiskt folk han blivit medborgare.
Han gav ju Palestina möjlighet att välja.
Ja, precis. Men alltså de andra, Syrien, Irak, Libanon framförallt, där är de ju statslösa. Och har varit så i alla tider. Och har dessutom då fått ärva sin flyktingstatus. Så det som var 800 000 flyktingar 1948 är idag drygt 5 miljoner. Därför att folk ärver sitt flyktingskap. Och skulle man titta på hur många är det som faktiskt är flyktingar från 1948 idag, så är det ju en liten grupp väldigt, väldigt gamla människor. Så det här är ju någonting som FN då genom tillskapandet av UNRWA, den här så kallade humanitära organisationen för att hjälpa palestinska flyktingar. Det är det största misstag som har gjorts, anser jag, när det gäller hanteringen av Mellanöstern. Det absolut största enskilda misstaget att bestämma att palestinierna måste förbli flyktingar i evigheters evighet.
Jag skulle vilja bara testa en idé som nyligen föreslogs av Yossi Klein Halevi, som jobbar för The Hartman Institute i Jerusalem och som vi har haft här i podden tidigare. Och han har en förhoppning om att the Abraham Accords skulle kunna utvidgas och att man skulle kunna få med sig såväl Saudiarabien som den palestinska myndigheten, och att man då tillsammans skulle kunna forma en framtid för Gaza och Västbanken.
The Abraham Accords är samlingsnamnet på de bilaterala överenskommelser som Israel har slutit med fyra arabländer. Förenade Arabemiraten och Bahrain i september 2020. I december följde ett avtal med Marocko, och i januari 2021 så skrev Sudan och Israel under en överenskommelse om att normalisera förbindelserna. Och alla de fyra överenskommelserna kallas alltså med ett samlingsnamn The Abraham Accords.
Vad tycker ni om den typen av...
Alltså inom ramen för The Abraham Accords?
Ja, och han menar att ska någonting av värde, av substans hända i den här regionen, så måste det utgå ifrån att arabländerna tar initiativ. Vad säger du, Magnus? Är det här realistiskt?
Ja, jag vet inte. Alltså, jag kan hålla med om att det är en utmärkt idé att arabländerna, i alla fall vissa i Arabförbundet, så att säga, lever upp till sin retorik och praktiskt hjälper palestinerna. Det har de ju inte gjort. Retorik är en sak, precis som du nämnde tidigare, Bengt. De säger en sak, men de gör ingenting. Så att ett initiativ från, i alla fall vissa länder, ja, Abraham Accords-länderna är ju ingen dum tanke, att komma med konkreta lösningsförslag. Det vore ju alla tiders. Och det skulle säkert kunna fungera, alltså, om det hände. Men då måste det ju finnas något konkret. Alltså, det räcker inte med retorik.
Jag tänkte slänga iväg en sista fråga innan vi avslutar. Och då går vi tillbaka till det som Magnus inledde med, nämligen det finns två möjliga scenarier som man förenklar lite. Och i det ena, den ena möjliga framtiden, så klarar inte Israel av att knäcka Hamas militärt. Och då är frågan, vad händer då? Vad uppstår för situation om Israel antingen inte klarar av att knäcka Hamas eller tvingas av omvärlden att avsluta det här projektet? Var hamnar vi då?
På en mycket mörk och dyster plats. Jag håller helt med Bengt som säger att för att man överhuvudtaget ska kunna se något ljus så måste Hamas bort. Alltså de måste knäckas militärt och politiskt. Jag håller helt med om det. Det finns ingen annan möjlighet om du vill se någon form av ljus. Om det skulle misslyckas, om det här skulle blåsas av och bli någon form av olöst konflikt, precis som Hamas ju vill. De behöver inte vinna det här, de behöver bara inte förlora och finnas kvar. Det räcker för dem för att det här ska kunna... Så att det som skulle hända då är att vi skulle vara tillbaka på ruta ett på ett sätt och vis. Fast med ännu mer så att säga, humanitära problem än vad vi redan har haft. Det är där vi skulle hamna om det scenariet skulle slå ut.
Mm. Vad säger du, Bengt?
Ja, jag säger så här att vi svenskar, vi tre som sitter här, vi är drillade i det här tänkandet att alla problem har en lösning. Och det handlar bara om att tänka ut den lösningen och sen implementera den så är saken biff. Jag tror att vi kanske står inför någonting som liknar ett olösligt problem här. Och jag tror också så här att det bästa scenario jag kan föreställa mig är ju att Gaza demilitariseras helt och hållet. Att kontakten mellan Israel och Gaza kan återupptas så som det var tänkt kring 2006. Där gränsövergången i norr öppnas upp för migrerande arbetare som vill åka över till Israel och jobba under dagen och sen åka hem på kvällen. Mm. Israel är ett litet land det också. Och så man byggde en jättelik anläggning, en terminal uppe vid den norra gränsövergången för att hantera det här flödet av människor fram och tillbaka mellan Gaza och Israel. Och det fungerade under en kort tid ända tills Hamas började skjuta raketer. Då var man tvungen att avbryta det. Men just den här kontakten mellan palestinier och israeler på basnivå där de träffas som arbetskamrater, jobbar ihop och snackar med varandra och så vidare. Det tror jag är det enda som på sikt kan nöta ner den här Hamas-doktrinen. Jag tror inte vi hittar några snabba lösningar på det här problemet. Jag tror att det här måste ta väldigt lång tid. Och jag tror att det måste förutsätta en fysisk kontakt mellan palestinier och israeler på arbetsplatser, i skolor och så vidare. Så länge de lever åtskilda och odlar sina myter om varandra så kommer det här problemet att bestå.
Intressant att du säger det. Jag håller med. Och en av de historier efter den här attacken som i alla fall berörde mig bland det mesta, det var ju de palestinier från Gaza som fastnade på en del av de här kibbutzerna som attackerades och som hjälptes av sina israeliska arbetsgivare att ta sig därifrån. Jag håller med, du har helt rätt. Och precis innan attacken så hade ju Israel beslutat sig för att öka de här antalet arbetare från Gaza som skulle kunna arbeta i Israel. Mm. Och att det gick bra, det visar ju också då att man ville ha den formen av kontakten. Och det finns ju ett skäl att Hamas motsätter sig det. Mm. Därför att de inte vill ha fred. Det kan vara värt att betona det.
Ja, visst.
För Hamas är det inte intressant att få fred.
Nej.
De är inne i ett evigt krig med Israel och det är slutmålet.
Nej, och för Hamas var det inte heller intressant att se de här gästarbetarna komma och gå mellan Israel och Gaza. För de visste naturligtvis det att så fort en palestinier från Gaza etablerar en personlig kontakt med en jude i Israel, lär känna vederbörande, de börjar skratta tillsammans, dricka kaffe tillsammans, då har man genast raserat en stor del av det här judehatet. Och det är den processen som måste utvidgas och genomföras. För på den personliga nivån hävdar jag som det här problemet kan få en lösning. Men inte imorgon, inte övermorgon. Det kommer att ta tid men det måste ske på det sättet. För åtskilda kommer judar och araber att fortsätta hata varandra. Men får de möjlighet att leva tillsammans på den nivån, då kan allting hända.
Det var väl en utmärkt avslutning. En form av positiv ton i detta mörker. Bengt, tack så hemskt mycket för att du ville göra sällskap.
Det var roligt att vara här.
Vi återkommer som sagt med ett avsnitt till, det sista. Och då ska vi fokusera på Hamas och en del av de andra externa aktörerna, framför allt Iran. Välkomna då. Nästa avsnitt av Mellanösternpodden kommer om en vecka, den 19 december. Just då är Dr. Matt Levitt vid The Washington Institute for Near East Policy, en av världens främsta kännare och experter av Hamas och Hezbollah också kan tilläggas. Det blir det sista av de tre extra avsnitt som Mellanösternpodden gör med anledning av kriget mellan Hamas och Israel. Välkomna då.